Landet utanför, Sverige och kriget, 1943-1945, del 2. Kommer fred, kommer Ford, av Henrik Berggren. Detta är andra delen av Landet utanför, Sverige och kriget, 1943-1945. I den första delen beskrevs krigets vändpunkt under 1943 och den allmänt tilltagande avskyn för Tyskland på grund av folkmordet på judar. Under vintern och våren 1944 väntar Sverige och världen med spänning på den länge aviserade andra fronten, det vill säga en massiv brittisk och amerikansk invasion av det tysk-kontrollerade Västeuropa. Samtidigt har svenskarna börjat rikta ögonen mot framtiden. Hur ska det bli när freden kommer? Trycket från de allierade mot Sverige har ökat. Under de första krigsåren fanns en viss förståelse för Sveriges utsatta läge. Men nu, när de allierade segrar och Sverige har ett bättre försvar, tycker man att det är dags för Sverige att bekänna färg. En särskilt het fråga är den svenska kullagerexporten till Tyskland som irriterar USA inför D-dagen, då hundratusentals amerikanska soldater kommer att hamna i direkt strid med tyskarna. Efter hårda påtryckningar och hot om att bomba SKFs anläggningar i Göteborg upphör kullagerexporten. Samtidigt rycker kriget åter nära Sveriges gränser. Röda armén intar de baltiska staterna, vilket leder till en flyktingvåg över Östersjön till det neutrala Sverige. Till skillnad från de första krigsårens restriktiva flyktingmottagning står Sverige öppet för balterna. Sovjet hotar även Finland, men hösten 1944 sluts en fred som räddar Finlands självständighet, men innebär utrikespolitisk underordning. Kapitel 5. Kommer fred, kommer Ford. Januari till mars 1944. Nyårsafton 1943 blev dyster för Berlins drygt 3 miljoner invånare. Natten till den 30 december fällde brittiska bombplan 2000 ton bomber över den tyska huvudstaden. Det var det näst värsta angreppet sedan november, då Arthur Harris, chef för det brittiska bombkommandot, inlett kampanjen mot Berlin. Tusentals invånare hade dött, hundratusentals hade gjorts hemlösa och bostadshus, kyrkor och regeringsbyggnader låg i ruiner. Bombräden var extra tillfredsställande ur brittiskt perspektiv eftersom den skedde på treårsdagen av ett av de mest omfattande flyganfallen mot London. Enligt Harris skulle bombningen av Berlin få Tyskland att kapitulera. En ganska ologisk förhoppning med tanke på att blitzen mot London snarare hade stärkt den brittiska motståndsviljan. Likt Londonborna var berlinarna snabba med att städa upp och få igång vardagslivet. Föreståndaren för den svenska resebyrån i Berlin, som hade sina lokaler på Unter den Linden, rapporterade att paradgatan var uppröjd redan nästa dag och att om man inte tittade efter så noga tänkte man inte på att en del av husen endast var skelett. Men något livligare nyårsfirande blev det inte i Berlin. I alla fall inte i jämförelse med New York. Nyårsafton 1942 hade den amerikanska världsstaden varit helt mörklagd. Men detta nyår flödade den elektriska belysningen, om än bara till klockan 22. Tiotusentals upprymda och segervissa New York-bor samlades på Times Square. Även i Moskva var nyårsfestandet intensivt. Det finns knappast ett hem som inte har en julgran och åtminstone en flaska vodka, rapporterade AP. Det nya året förde också med sig en symboliskt viktig förändring. På nyårsnatten spelade den ryska radion för första gången den nya nationalsång som skulle ersätta Internationalen.